Välkommen Agnes Hirdvall. Agnes, hon är komiker, skådespelare, producent. Har du glömt någonting? Regissör? Har du glömt något?
Nej, jag tycker det var bra sammanfattat. Jag har väl aldrig haft ett riktigt jobb. Så att jag har gjort massa olika saker.
Ja, riktigt och riktigt. Alltså egentligen är det fluff man gör som skådis och komiker. Ja, gör man någon nytta då? Är det riktigt jobb? Tillför man någonting?
Det beror väl på vem man frågar. Jag tycker absolut att det är ett riktigt jobb, men det är väl mer kanske i andra människors ögon som det ibland kan...
Mm-hmm. Du sa ögon, sa du. Ja. Ögon, inte öron.
Nej, inte öron. Nej, men i andra människors liksom, ögon, syn på något sätt som det kan...
Så du gillar formen alltså? Du gillar formen?
Ja, jag gillar form.
Du ser framför dig en kadr, eller jag vet inte vad det heter på svenska. Mm. När man...
Min grekiska är lite sådär.
Det var lite fransk. Alltså när man har en bild som regissör, så ser du en bild på the frame.
Ja, alltså, det var franska.
Ja. Du ser en bild med några människor som måste sitta eller stå på ett visst sätt. Några färger.
Mm. Ja, nej men absolut. Det är
en illusion liksom. Du skapar någon illusion med...
Mm. Ja, absolut. Jag tror att jag är ganska visuell av mig så.
Mm. Mm. Jag tror det med. Så folk kommer till... Folk betalar ändå pengar ibland för stand-up.
Mm.
Eller för att se skådespelare.
Mm.
Eftersom du betalar pengar, så betyder det att de söker någonting som de inte har själva.
Mm.
Eller hur? Mm. Vad kan det vara för något?
Så jag tror att människor alltid vill ta del av berättelser på olika sätt.
Mm.
Berättelser som man behöver just då. Och det är ju inte alltid man kan sätta ord på vad det är man behöver.
Mm.
Men det kan ju antingen vara att man behöver skratta för att man mår dåligt. Eller så kan det ju vara att man behöver spegla sig i någon annans liknande upplevelse. Eller att man behöver hjälp att hitta vägen ut eller svar på någonting som man grubblar över eller så. Och det är inte alltid som man, eller sällan skulle jag säga, som man kanske vet vad det är som man letar efter. Men jag tror att därför så är från liksom stenålderns lägereld så har ju berättelser och... Mm. Att uttrycka sig på olika sätt oavsett om det är visuellt eller i ljud har ju funnits och varit
så man
aktuellt.
Vill se någon dåre berätta om upplevelsen att vara en människa. Mm. Så kanske mitt i allt rövhistorien så hittar man, liksom, plockar man någon sanning eller två.
Mm.
Om man har tur liksom.
Verkligen.
Någon sanning som passar. Om det är bra. Ibland ingenting, men ibland kan man höra så komikern eller skådespelaren avsiktligt eller oavsiktligt kan leverera.
Mm. Verkligen, så tror jag verkligen att det att ibland så söker man någonting väldigt konkret fast att man kanske inte kan sätta ord på det, men ibland så söker man ju också bara någon slags avkoppling eller distraktion från sitt eget liv. Och det tycker jag är lika viktigt att ge och få, så att säga. Så att i det avseendet så har jag väl haft många riktiga jobb. Men det beror ju alltid på vem man pratar med. När jag säger så har jag aldrig haft ett riktigt jobb, så citerar jag en gammal pojkväns syster som frågade mig det. Har du aldrig haft ett riktigt jobb? Precis. Inte min man. Inte som jag är tillsammans med nu. Men tidigare. Nej, men som har aldrig haft ett riktigt jobb liksom. Och så.
Hakuchi. Där ju. Ja, det är det med syskon, med systrarna till våra nuvarande eller dåvarande. Vad är det för slags grej? Verkligen, jag fattar inte. Jag får issues själv.
Är det så?
Ja, men det klipper jag bort.
Oh, vad roligt. Ja, då tar jag
en sån ny grej. Inte cocktail, aperitif. Aperitivo.
Ja, precis. Jag vet inte, du får klippa bort det om du vill. Men det var ju väldigt, väldigt god drink som vi fick där ute.
Vad bra. Vad bra att
den skramlar lite. Lite så här.
Då vill alla öppna en Coca-Cola eller dricka eller Sprite eller
Coca-Cola.
Någonting.
Coca-Cola? Nej,
nej, inte Coca-Cola.
Nej, det här var ju någon... Fast nu har jag glömt... Den var väldigt god, fast jag har glömt vad det var.
Jag har glömt bort vad det heter.
Men det var... Den han blandade det med...
Något italienskt både. Ja.
Och det var jättegott. Och det låter så här.
Så, men jag vet ju vad. Man men vi pratar om publiken nu, vad de söker och sånt. Jag tror att så fort man tar sig ner till den där källaren, man går ner för trappan, så är man inte det oavsiktligt. Man är där avsiktligt som publik. De vet att de söker någonting. Det var deras fel att de kommer ner och hör 300 olika dumma komiker leverera sina, som alla har problemdiagnoser och jag vet inte vad. Men det är då sådana som man inte vågar säga själv eller inte kan hitta ord kanske. Så kanske en komiker är någon person som är utanför, som är lite som en dåre, som kan leverera eller inte kan leverera, men det finns hopp att de kan leverera någon sanning. Av dårar, barn och dårar, så hör man sanningen. Det är liksom...
Ja, men så är det ju. Så är det ju verkligen. Det är nog väldigt sant. Fan vad fint det där, det var deras fel. Så ska jag också börja tänka om man har ett dåligt gig eller så. Att det var deras fel att de kom detta, hit.
De säger, min syra tog mig hit. Eller det var en dejt, eller var det var inget annat. De vet exakt vad de gör. De söker någonting, de vet inte vad de söker. Men om vi är på rätt frekvens så kanske kan du få någonting. Mitt i all öl och jag vet inte vad. Men i alla fall så tycker jag att jag trivs bra med att stå på scen. Det finns olika sorters komiker. Det finns de introverta som är också oftast bättre på att skriva skämt. De har några bra skämt. De är extroverta eller med olika personlighetsstörningar som bara gillar att hålla en mikrofon och plugga publiken. Jag vet inte, vilken sorts komiker trodde du är?
Jag tror det är sånt, om jag måste välja något av det så tror jag absolut att jag är en extrovert komiker. Som inte har något problem att kliva upp på scen eller stå framför folk. Jag tyckte aldrig det var jobbigt att hålla föredrag i skolan eller vad man nu skulle göra. Liksom. Men däremot det jag kan ha ångest för är ju det som man skriver och är det bra nog och har jag kunnat formulera de här tankarna och sådär. Och där...
Så du söker att någon som är utöver publiken eller någon annan auktoritet kan godkänna eller säga nu är det bra. De skrattar, så det var bra.
Nej, alltså egentligen inte att jag behöver att någon annan säger det. Det är mer en slags pågående ångest som finns. Men jag vet bara att, precis som du säger, att det finns många introverta komiker som du säger, som är jättebra på att skriva skämt, men som alltid har liksom en klump i magen innan de går upp på scen. Och det tror jag är jättesant, att det verkligen finns de som kanske egentligen skulle... vilja slippa leverera sina egna skämt. De vill skriva eller sådär. Och så är inte jag, helt enkelt.
Det där ångesten som du berättar om. Du sa att det finns en ångest någonstans. Är det ångesten när inte skämtet har fått en form? När du går runt omkring i ditt liv med dina barn, din man. Det finns en ångest. Och som på något sätt kristalliseras på scen om du har ett bra gig. Och då känns det skönt. Eller är det ångesten när du står på scenen?
Nej, jag har inte ångest när jag står på scen. Och det är väl det som kanske är skillnaden mellan om man är då, som du sa, en introvert eller extrovert komiker. Om man ska dra sån skarp liksom, gräns. Nej, jag har inte ångest när jag står på scen, men jag har snarare ångest då när, eller ångest, men men när man sitter och skriver, när man går och, som du säger, funderar på en idé, då har jag väldigt lätt att liksom övertänka kanske och analysera för mycket. Och, men är det här kul? Är det här intressant för någon annan än mig eller någon som är exakt min livssituation? Hur
relevant?
Ja, är det här relevant? Är det här, hur liksom... Vem är jag att tro att det här kan, att det här skulle vara intressant för någon annan att höra? Då är jag väldigt mycket så i mitt huvud. Och sen när jag går upp på scen så på något konst, jag vet inte, något sätt så släpper det.
Det där, vem är jag? Vem är jag? Mm. Så det finns några tankar att du är inte värt liksom. Jag är inte värt. Att det är inte något... Speciellt är det bara jantelagen som jag inte vet vad det är, för att jag kom till Sverige när jag var 34 år gammal och sen det här. Ja, som är fantastiskt bra när ens partner har det. Men är det jantelagen eller vad är det för något? Vem är jag? Det lilla jag. Vad är det? Kan du berätta för mig lite grann?
Ja,
utbilda mig lite på det.
Om man säger jantelagen generellt är ju verkligen det att man är en del av ett samhälle och en del av en grupp mer än att man är en individ på något sätt. Och att det viktigaste är inte att du som individ visar dig bra eller...
Eller ta plats.
Eller ta plats, och visa dig bra, eller framförallt inte bättre än någon annan.
Så varje gång du uttrycker dig, någon idé eller någonting lämnar dina läppar. Så när du var liten kanske var det någon som kom med män. Men varför? Ifrågasatte det här. Så till sist när du är en ungdom eller en vuxen person, så är det något som du hör någon... Någon förälder eller stora syskon sätta stopp.
Nej,
alltså, hur man gör det, alltså hur i praktiken gör man det i familjen utan att man förstår det kanske? En familjemedlemmar.
Alltså det kanske man gör. Jag har ju en lite, om man ska säga, annorlunda uppväxt när det gäller det mesta, vill jag säga. Men eller alla har väl...
Du kommer från en konstnärs...
Ja, alla har väl, olika annorlunda uppväxter så det är väl inte så. Men, om man säger
men
så här,
jag vill jättegärna att du gör det, men fortsätt vad du sa, sen ska vi prata om uppväxter.
Ja, nej, men det är väl mer att jag kommer ju från en familj där alla jobbar konstnärligt på olika sätt och där alla... är till viss del extroverta. Sen så finns det väl alltid en mix, men där man jobbar med att uttrycka sig och jobbar med att ta plats på ett sätt. Så det är ju kanske lite annorlunda. Så att jag kan liksom förklara jantelagen generellt, men i min uppväxt och i min familj så har väl det fungerat lite annorlunda.
Vilka är alla? Du sa alla i min familj. Vilka är alla?
Ja, det är
du behöver inte säga namn, men kan du berätta vad de är för personer? Vad har de gjort? Om du vill så får du berätta, men det är inte...
Ja, nej, alltså det är inget krav. Inga som är några anonyma. Men både mina föräldrar är skådespelare och min ena bror är författare och dramaturg som jobbar på Dramaten. Min andra bror, han jobbar med tv-produktion.
Och så är ni tre syskon?
Eller? Ja, vi är tre syskon, men som i alla moderna familjer så är det en komplicerad familjesammansättning. Så jag är uppväxt som ensam barn, fast jag har två äldre bröder. Som de är uppväxta tillsammans.
Så äldre, hur äldre? Hur mycket äldre?
Ja, alltså jag kan ju inte räkna. Det är därför jag också inte har haft något riktigt jobb.
Är det mer än sex år? Skillnad?
Jag vet inte. Alltså du får räkna nu. Ja. Jag är 38. Och Jakob, min ena bror, han är
Mm-hmm. Han, vilket år föddes han? Nu får du väldigt mycket av det goda.
Nu ska vi se. Nej, men, alltså, jag vet inte.
Var ni barn, barn tillsammans? Är... Var ni barn tillsammans?
Nej, alltså de var ju typ typ tonåringar när jag föddes.
Så ni lekte inte ihop? De gjorde andra saker?
Ja. De är uppväxta tillsammans. De är väl närmare i ålder. Mm. Men jag, och de är uppväxta tillsammans i Göteborg och jag är uppväxt i Stockholm.
Så det är liksom ensamt barn egentligen?
Ja,
precis. Ja, det finns några äldre personer i bakgrunden, men du var ensamt barn nästan. Om det är så stor skillnad att ni inte lekte samma sak.
Ja, men precis. Jag är uppväxt som ensam barn.
Ni lekte inte kurragömma tillsammans?
Nej.
Ja, okay.
Förutom när jag tvingade Jakob att leka med mig.
Och när du gick på barnteater eller något så var det bara du själv och kanske någon förälder, inte dina syskon med.
Precis.
Okej, konstnärlig familj. Ja, det finns mycket som man kan säga som man tror att konstnärer, att de skådespelare och dramaturger och sånt. Mm. Som är vana vid publik, vi har en publik. Okej. Och deras dygnsrytm, de är nocturna personer. De lever på natten.
Ja.
De jobbar på teater.
Precis.
Så man vaknar på när klockan väldigt, väldigt sent.
Nej.
De vaknar inte väldigt sent.
Nej, alltså det beror ju, eller så här, det där är väl jätteindividuellt. Men mina föräldrar har ju alltid, alltså när jag var liten så jobbade de på teater.
Mm-hmm.
Och då så innebar det att man repeterade en föreställning på dagen. Kanske mellan 10-11 och 2-3, någonting sånt där.
Mm-hmm.
Och sen så kom man hem och så var man ledig några timmar. Mm-hmm. Och sen så gick man iväg och spelade en annan föreställning på kvällen.
En annan
Och då hade man sminktid, eller man, då hade de sminktid kanske vid 6. 5-6 och så började föreställningen liksom 7 eller 8 eller något sånt där. Så att jag är uppväxt med till exempel att man äter middag klockan 4. Därför att
det är helt okej.
Ja, alltså, nu gör jag inte det, men jag fattade inte det när jag var barn att inte alla gjorde det. Men det var ju för att mina föräldrar var hemma då.
Mm.
Och sen så gick de iväg. Men då var vi alla hemma. Liksom. Jag var hemma från skolan, de var hemma mellan repetitioner och föreställning. Så då åt vi middag klockan 16 och det var väldigt så här... Det gjorde man alltid.
Men vad kul.
Sen fattade jag när jag var hemma hos kompisar att så här, jaha, normala människor äter middag vid 6-7 kanske.
Vet du vad? Det låter jättebra för att jag hade för mig den där bilden. För det första så hade de säkerställt nästa jobb eftersom de repeterade nästa pjäs.
Mm.
Vilket är bra, någorlunda stabil ekonomi. Mm. Och sen hade jag en annan bild av de som jobbar på pjäs. De vaknar klockan 2 på eftermiddag och sen till teatern klockan 6. Och sen efter föreställningen ska man ut och äta middag och dricka vin fram till klockan 3 på natten.
Eller men alltså så var det säkert...
Mina fördomar.
Nej, men det är nog inte bara fördomar. Alltså, så var det säkert, nu ska inte jag sitta här och gissa, men mina föräldrar var ju... Jag är ju en sladdis.
Mm-hmm.
Så att min mamma var 37 och min pappa var 49, tror jag, när jag föddes.
Mm-hmm.
Så att då var ju de liksom klara med det. Med det där livet som du beskriver. Ganska klara med det i alla fall. Så att då var det liksom en annan tid i deras liv. Däremot så är jag ganska övertygad om att det som du beskriver med liksom gå ut på krogen efter föreställningar och vända på dygnet, ha en annan, liksom, en annan livsstil, att det var ganska aktuellt innan jag föddes.
Mm. Så de drang inget vin när du föddes? Det var slut med vin och sånt? Vinlivet?
Nej, det var det inte. Men det var det såg ut på ett annat sätt.
Vad kul att ha någon sånt som arbetade människor som har ett jobb och någorlunda. Det är bra.
Mm.
För att vi stand-up-komiker, eller jag i alla fall, jag jobbar mycket med fördomar. med enkla idéer på hur folk har det.
Mm.
Och den dagen när vi slutar ha fördomar så kommer det här yrket att försvinna. Vi kommer inte med sådana enkla idéer som man får enkelt skratt. Mm. Då måste vi jobba lite hårdare.
Mm. Ja, kanske.
Mm. Så vår jantelagen har du inte upplevt liksom, på detta sätt?
Alltså, jo, det har jag nog. Men kanske inte på det sätt som andra har. Ja, jag vet inte, men i min värld och som jag är uppväxt med mina föräldrar och så har det funnits en annan typ av jantelag, eller det är väl samma kanske, som har varit väldigt konstnärligt inriktad och väldigt fokuserad på vem får ta konstnärligt utrymme, vems idéer får ta plats. Och det är väl samma sak, det är väl bara att i olika branscher, olika världar, olika familjer så ser det ut på olika sätt antar jag. Men, men för mig så har det varit väldigt komplicerat ska jag säga, att hitta min väg till att uttrycka mig. Därför att det har varit så många, jag kan känna att det har varit så många uttrycksformer som har varit liksom, jag ska inte säga blockerade, men som har varit liksom upptagna.
Exakt.
Jag gick på...
För man söker som en galning för sitt utrymme som barn.
Ja.
Och när just mamma och pappa, de har ett yrke, de är bra på det. För att du säger att de jobbade, man hade pjäs och sen jobbade på den andra. Så är man etablerad då.
Mm.
Och ens äldre syskon också är dramaturger och jag vet inte vad. Mm. Så vem är du då? Bland alla de där personligheterna.
Ja, det är en jävligt bra fråga.
Och när du gick på skolan så var dina kompisar. Åh, din mamma och pappa och dina syskon. De är skådespelare. Åh, vad fint. De är de magiska personerna. Mm. Vem är du då?
Mm.
Vad är det den praktiska personen? Vad är det för plats som finns? Det duktiga, det är den vanliga människan.
Mm.
Vem är det utrymme som inte redan upptagits? Liksom?
Ja, alltså det har jag ju letat efter i hela livet känns det som. Och jag tror det är säkert en anledning till varför jag provar så mycket saker och håller på med så mycket olika saker samtidigt. Det får jag också alltid höra. Förutom det här har du aldrig haft ett riktigt jobb. Mm. Så får jag ofta höra så här, men vad jobbar du med egentligen? Eller vad är det du gör? Mm. Eftersom jag inte bara har ett jobb utan jag gör massa olika saker. Och det är väl säkert en...
Men kanske, jag vet inte om det finns något svar på det, men din livspartner, är du gift, du har en sambo eller du är med en man tillsammans?
Mm, jag är gift.
Vad är han för profil? Liksom? Och om vi ser vem han är så kanske hittar vi vem du är.
Mm. Okej, okay. Gud vad fint, det här känns som att vara i världens bästa terapisession.
För att om du har valt en person för att jag vet inte varför man väljer en person. Men om vi ser vem han är så kanske hittar vi vem du är då.
Ja, gud. Kan inte du hitta vem jag är? Det vore så himla
skönt. Men prata om honom så... Ja, prata om honom så... Ja, man söker. Vet du vad? Jag vet inte vem... När min standard är min terapi. Så jag försöker hitta vem jag är.
Mm.
Så efter några år ska vi komma vidare med vem du kanske är. Eller vill du bli. Men gud, prata alltså, om din...
Säg till när du hittar vem jag är. Det vore så skönt. Så skönt att veta det. Ja, men...
Publiken kommer att berätta vem du är. Ah. När de skrattar så ser de att det är du som pratar. Inte någon annan.
Mm. Mm.
Så de kommer att berätta vem du är. Så är det kommer som ett pussel.
Mm.
De väljer bort vissa delar som inte är äkta. Mm. Hos dig själv. Man kan lura publiken men inte jättelänge. Så vem är din partner? Vad gör? Hur han är som person liksom?
Ja, men alltså han, vi har varit tillsammans i snart 15 år och gifta i och, ja, också snart 15 år höll jag på att säga. Vi gjorde allt på en gång när vi träffades. Vi gifte oss, skaffade barn, flyttade ihop, startade företag ihop och projekt och så vidare. Så att, men han är musiker och tv-producent.
Mm. Han jobbar också med illusionen. Med underhållning kan man
jo,
säga.
Jo, men precis. Ja, men det gör han. Vi träffades när vi jobbade med tv-produktion.
Vad har vi som är gemensamma? Vad har ni som är gemensamma? Vad har ni som är väldigt annorlunda?
Oj.
Hur är ni annorlunda? Olika varandra.
Ja, hur vi är olika varandra.
Mm.
Jag är ju väldigt extrovert på ett sätt. Jag tycker om människor. Alltså han tycker om människor också. Men jag tycker om... Jag har inget problem att gå på en fest där jag inte känner någon. Jag har inget problem att prata med människor jag inte känner. Eller mingla. Eller, alltså sådana där sammanhang. Där kanske jobb också. Jag menar inte bara på fest. Men alltså jobb också kanske där man liksom... inte känner folk och man ska lära känna varandra och sådär. Och det, jag har inget problem med det. Jag har absolut ett behov av att vara själv. Men då liksom...
För att ladda batterierna kanske.
Ja,
på detta
precis.
Sätt.
Och så. Jag behöver tid själv. Men då liksom tar jag den tiden. Då säger jag, nu kommer jag göra det här. Nu är jag iväg. Nu åker jag på en resa själv. Eller nu åker jag... Eller nu går jag ut själv eller nu gör jag någonting. Liksom. Och Ted, min man, han är nog mer privat av sig. Jag har också inte så mycket problem.
Gud, så sexigt med privata människor, eller hur?
Alltså, tycker du det är sexigt eller osexigt?
Väldigt sexigt.
Oj, tycker
med privata
du?
Människor, det tycker jag.
Gud,
min man är också privat.
Oh, shit, nu har du slagit handen i bordet fyra gånger. Wow,
så exalterad med. Så exotiska de privata människorna.
Jag vet.
Människorna. Ja.
Jag vet. Hur kan de vara så privata? Jag förstår inte. Ja, det är superexotiskt.
Ja.
Nej, men, så det är väl... ja, men jag håller med dig. Jag tycker det är också...
Ja.
Det är exotiskt, det är
mystiskt.
Fint. Det är mystiskt. Det kan ju också driva en till vansinne ibland.
Ja,
liksom. Men
när de inte pratar om sina känslor, hur de måste verkligen komplettera det där.
Ja, så är det verkligen. Ja, men så är det verkligen. Så att vi är olika varandra på säkert på många sätt, men framförallt när det gäller just det där liksom privata, vad är privat och vad är offentligt och vad är
vad är värdigheten för något? Var går gränsen?
Precis.
Ja.
Precis. Och
för jag har noll värdighet till exempel. Nej, det. Noll värdighet. Ingenting.
Roligt.
Ja.
Jag kanske har lite värdighet men inte så
bra.
Jättemycket. Men där har Ted, han är väldigt så, vill kanske mer liksom kunna kontrollera liksom sammanhanget och situationen som han som han syns i, vilket jag absolut respekterar oftast i alla
så
fall.
Du står för kaoset och han står för kontrollen liksom. Och ni har en sån balans.
Ja.
När du gärna tar det här galna citattecket där i svängarna och han är där klippan liksom.
Ja.
Eller inte. Jag är ju ute och cykla.
Nej, men alltså så är det absolut till viss del. Jag är ju den som är... alltså jag har ju ingen diagnostiserad ADHD, men jag har en känsla av att det är inte så himla liksom farfetched att jag har det. Jag brås väldigt mycket på min pappa som... Ja, vi är väldigt lika varandra så. Och... Och så jag är absolut den som, om man säger i min och Teds relation, som liksom kommer på saker, ska vi inte göra det här, allt ifrån, ska vi inte liksom flytta från stan, ut till ett hus, ut i skogen, ja, det gör vi, jag har redan köpt det huset, by the way.
Han får chockera, han står för chocken
och liksom
frustrationer.
Hela tiden nya grejer, men nu gör jag det här, nu börjar jag med stand-up, nu ska jag börja med wrestling, nu öppnar jag en klubb, nu gör vi det här. Och han
är, och du har jättedriv om det är något som du gillar, jäkla driv liksom, verkligen. Just för den.
Verkligen. Och sen så är jag lika snabb och på något sätt så att tappa fart om jag inte...
Det känns lika spännande.
Ja, liksom. Precis. Och där är han mycket mer...
Så du är inte bra på att förvalta?
Nej, jag är sämre på att förvalta.
Ja.
Jag ska inte säga att jag inte är bra på det, för jag är...
Du kan göra det.
Jag är liksom så pass gammal. Alltså jag var dålig på det när jag var yngre. Men nu är jag så pass gammal att jag liksom har lärt mig hur jag... Ja, men du vet.
Alltså, man... nu är jag ju jättesatig, men som kvinna kan man agera projektledare.
Mm.
Oavsett om man vill eller mår bra eller inte mår bra av det. Projektledare kan vi.
Så är det.
Ja.
100% så. Ja, men så är det.
Det kan hända att man inte mår bra av det. Det är inte ligger i era natur. Men jag är också jäkla bra på att projektledare.
Mm.
Men hatar att förvalta.
Mm.
Att jag tappar intresset.
Mm.
Jag kan göra det. Det går att göra, för att någon måste göra det. Eller
man,
hur?
Man har också lärt sig strategier genom sitt liv för att ta sig igenom vissa saker och när det känns jobbigt och gå vidare och så vidare.
Mm.
Så är det.
Ja, för att jag vet inte en sak som jag lärt mig. Nu är det oerhört stereotypiskt av mig. Men ofta skulle jag nöjda med 60% om 60% av jobbet är gjort. Vi är nöjda om 85% av jobbet är gjort. Hur vi ville göra det. Så det här, vi jobbar så hårt och vi bränner så mycket energi med att åstadkomma det här 85% liksom.
Mm.
Jag vet inte, men vi är projektledare. Vi har blivit, oavsett om vi vill eller inte.
Mm.
Men jag tänker också på att jag har också jäkla driv för nya projekt eller för saker jag vill göra.
Mm.
Men sen är man inte lika pigg och glad med att förvalta någonting. Någon får jättegärna göra det.
Ja, gud alltså. Men jag tror, jag tyckte det var så intressant för att jag gjorde en... Jag gjorde en sån förutredning för ADHD.
Vad är förutredning?
Alltså, jag tror att den riktiga, om man ska... Har du gjort en sån ADHD?
Nej, men jag planerar på att göra det. Jag har skrivit ner det på en lista.
Mm.
Så okay. Jag är på gång.
Mm, okay.
Så det betyder, om jag har skrivit ner det på en lista, så betyder det att jag kommer göra det inom 6-8 månader ungefär.
Mm, okay. Inom en vecka till 2 år.
Men oavsett hur lätt det är att lyfta på luren eller göra något, så det krävs att man blir motiverad, att jag ska bli motiverad.
Mm.
Så att jag är handikappad på ett sätt att hitta motivation att göra en sak. Så jag är väldigt långsam på att börja med en grej.
Mm.
Men om jag verkligen vill göra det, så är jag jäkla snabb.
Mm.
Så jag vet inte, lite, mina exekutiva funktioner, de är inte så bra på att göra något.
Mm.
Om jag hade alla pengar i världen, skulle jag ha en PT, en personlig tränare, en kock som tar hand om mig och tvingar mig göra nödvändiga, nyttiga saker som jag måste göra.
Men ja, det där är intressant. Jag tror att... det funkar så himla olika för folk och speciellt sån här, alltså på ett sätt så kan jag tänka att ADHD är en så här hittepå-diagnos, för vem har inte svårt att koncentrera, alltså vem är inte typ knäpp i huvudet lite då och då liksom, eller på olika sätt, men samtidigt så tycker jag så här, jo men för att jag gjorde en sån förutredning, för att den riktiga utredningen för ADHD, den tar jättelång tid och är sådär liksom att den är jätteomfattande. Och innan man gör en sån, eller där jag var i alla fall, så fick man göra en som en förutredning. Och det var en läkare som gjorde en intervju, eller typ 2 intervjuer med mig som var flera timmar långa ändå, så det var ändå... Ja, det var ändå många, mycket liksom. Men då så var det så intressant tycker jag, för då så sa hon så här, hon hade ställt liksom 1 miljard frågor och så, och så sa hon så här, ja men det här som du upplever att du liksom har problem med eller som är liksom annorlunda hos dig eller så där, det känns ju som att du ändå har hittat sätt att hantera det. Ungefär som en så här, så att du behöver nog inte någon vidare hjälp, eller du behöver nog inte någon. Och jag tänkte på det efteråt att det är intressant när man är, som du säger, kvinna, därför att man tar på sig mer ansvar, man är ofta inte för att det är, alltså man är ofta bättre på att projektleda, inte för att det sitter i någon slags gener eller någonting sånt, men
man kan göra saker samtidigt, så bränner man sina celler i hjärnan, så sen går man i väggen och blir förstörd över hela livet.
Ja, men jag menar, samhället och situationerna man hamnar i kräver ofta av en som kvinna att man ska kunna liksom göra många saker samtidigt och vara projektledare samtidigt som man ska vara kreativ eller samtidigt som man ska göra massa andra olika saker. Och så tänkte jag på så att, ja, jag är kvinna, men jag är också 38 år, vilket betyder att jag har levt liksom ett tag ändå. Så jag var så här, det är klart att jag har lärt mig sätt att hantera mina svårigheter. Eller jag ska inte säga att det är klart att jag har, för det finns ju jättemånga som inte har liksom kommit dit. Men jag kan känna att så här, jag har absolut lärt mig vissa liksom förhållningssätt eller vissa sätt att hantera saker.
Ja, och sen kan det hända att det har aldrig
funnits. Men det betyder ju inte att det inte finns problem. Det betyder ju inte att det inte är jobbigt.
Verkligen
eller att
inte.
Eller att det är en kamp. Liksom.
Jag tror kamp. Att det att ha en diagnos är ständig risk. Man befinner sig i en ständig risk att hamna i psykisk ohälsa, i missbruk. Det kan finnas, det beror på vilken stor sårbarhet det är. Det beror på vad det finns för skyddsnät. Har man en familj, har man en bra skola, en bra lärare, några kompisar som förstår en partner. Någon som fångar dig och gör att du någorlunda kan fungera. Men för vissa människor finns inte detta skydd. Och för dig som har haft skyddet och har kunde på något sätt balansera den här diagnosen om det finns något. Det kan ständigt vara risk att du glider i en, att du börjar dricka om saker går dåligt. Så du är en tickande bomb. Det är sant att det blir bättre ju äldre man blir. Jag känner det också. Men om saker börjar gå dåligt, eller du träffar andra kompisar, det går dåligt med din man, med dina bad, nu knackar vi, jag vet inte vad. Så är vi en tickande bomb ifall det finns.
Men så är det absolut.
Man kan börja dricka bara för att det känns lite bättre, man blir lugnare och plötsligt är det flera flaskor och hit och dit om det är något. Men om nu landstinget och svenska folket ska betala för det, så vill de att man ska kanske bevisa att det finns risk. Jag vet inte hur folk känner. Men det har gått väldigt dåligt för många människor. Och det är många faktorer som spelar in.
Så är det ju verkligen. Och det var anledningen varför jag ville göra en sån utredning eller varför jag började tänka på det överhuvudtaget var ju för att jag inte mådde bra då. Jag menar, man gör ju inte sån utredning om allt är tipptopp och man mår kanon liksom.
Jag har inte ens funderat på om det är något fel med mig eller inte, för att ibland tänker man att det är andra saker som händer. Att till exempel nu är jag i en ny fas, jag måste byta yrke, eller att jag var arbetslös när jag var 26 så jag fick panikattacker, eller kanske barnen började bli stora, så det fanns alltid några förklaringar när jag inte mår bra som var utanför situationen i livet. Men på sistone har jag börjat fundera att det kanske var jag. Jag har alltid varit den känsliga som hade olika, jag har fått panikattacker i mitt liv, eller mådde lite ostabilt, eller varit väldigt stora toppar och dalar, djupa dalar. Så om man funderar lite noga, så kanske det är jag själv, kanske. Inte saker som händer utanför, men har man skydd i form av en familj, eller har man inte så mycket fantasi, man använder sin fantasi för att se andra människor. Man får, för andra människor får problem och aldrig riktigt förstått vad som är med mig. Så problemet är att vi har väldigt dålig självkännedom. Att vi är väldigt bra på att se andra saker och berätta saker om andra människor, men vi vet inte vilka vi är. Så varför står jag på scen i alla fall? För att publiken ska berätta för mig vem jag är. För att jag inte har någon aning vem jag är egentligen. Och när de skrattar med något så börjar du acceptera det hos mig själv.
Ja.
Men hur gick det med det där för grejen? De var inte imponerade av dig.
Nej, jag har inte jättebra erfarenheter av vad ska man säga, psykvården i Sverige. Men det är ju säkert jättemycket superduktiga människor som jobbar. Men jag menar, när det gällde den grejen, då blev jag sen uppringd av den läkaren. Och hon sa ungefär att men jag skickade iväg en remiss till en någon sån ADHD liksom... inte klinik, men några sådana som skulle liksom göra en vidare utredning. Ja, och då så sa de att jag hade inte gjort en så bra utredning på dig.
Oh.
Så de vet inte om de behövde de vet inte om du behöver göra en sån här utredning eller inte. Och jag bara, nej, hur ska jag, vad ska jag göra då tänkte du.
Och du hade ändå svarat på 1000 frågor.
Jag hade svarat på 1000 frågor. Alltså vi hade pratat i flera timmar. Och då så sa den där läkaren, nej men då tänker jag så här. Det var då som hon sa så här, nej men då tänker jag så här att du verkar ju ändå ha hittat liksom strategier för att liksom hantera saker i ditt liv och så där. Och då tänker jag så här att om du har så bra självkännedom, då finns det massa saker du kan googla. Då kan du liksom här, googla ADHD-tips och så till exempel. Jag bara, okej. Okay. Så du säger till mig nu att jag ska googla ADHD. Ja, men då gör jag det. Tjenixen.
Nej.
Men det är alltså, inte för att vara så, men den, jag tror enda andra gången där jag sökt hjälp var när jag ganska nyligen hade fått mitt första barn. Och herregud, då mår ju ingen bra, höll jag på att säga.
Då är
det ju kaos
verkligen.
Liksom.
Det var det första barnet, sa du.
Ja, första barnet. Och jag var ganska, alltså för att vara från Stockholms innerstad så var jag ganska ung. Då var jag 25-26. Så det räknas ju som att vara en tonårsmamma. Liksom,
verkligen.
Stockholms innerstad.
Ja.
Men då så mådde jag inget bra och så pratade jag med...
Du fick en mammagrupp som var typ 35 år gamla.
Alla var liksom... Ja,
30 plus.
Ja, verkligen. Och var bara så här jätteglad. De bara, det här är mitt 14 IVF-försök. Och man var så här, okej. Okay. De bara, jag är bara glad att han lever. Jag bara, jag vill bara... Men i alla fall. Men då så... Då så pratade jag med dem på BVC, sån här barnavårdscentralen och så, där man kan få hjälp och sådär. Och bara, men jag mår inte så bra och liksom sådär. Och då så sa hon också, okej, men vad är det du mår dåligt över? Och så, men jag tycker att det känns jobbigt att jag inte liksom får någonting gjort. Att jag har så mycket jag vill liksom uttrycka och som jag vill göra. Men när man har en bebis så
otroligt
är det ju...
understimulerad.
Ja, väldigt otroligt understimulerad. Och jag känner liksom att jag ger ingenting tillbaka. Så där kanske jag kommer från liksom, där jag kom från, min familj och allting. Att det är väldigt viktigt att man liksom, på något sätt så här, levererar klokheter till samhället på något sätt. Det låter så superpretentiöst och det är det också, men det är så jag är uppväxt och Och jag kände då liksom att när man gick med en bebis och så, att jag så här, gud, jag gör ingenting. Jag liksom bidrar inte med något samhälleligt på något sätt.
Nej, men det var traumatiskt med mig. Jag såg ingen mening med det.
Nej.
Som du
och då,
säger.
Och då så sa hon, som jag pratade med, då så sa hon så här, ja, men du, för jag sa så här, till exempel så har jag en idé på en bok som jag vill skriva. Jag vill skriva en bok och jag har hela idén, jag har hela liksom storyn, men jag hinner ju aldrig sätta mig och skriva för att jag har en bebis och jag blir så frustrerad. Och jag
så
vet.
Man gör samma sak hela tiden.
Precis.
Samma sak.
Precis, alltså och då så sa hon så här, men du, har du tänkt så här att du kan tänka så här, att du inte behöver skriva någon bok? Och jag bara, ja, men du, då förstår ju inte vi varann alls. Om jag hade kunnat tänka att jag inte behövde skriva någon bok, då hade vi ju inte haft, alltså då hade ju inte jag haft något problem. Och sen så ja, men hon var väldigt så, och så hon, det var också den tjejen, kuratorn eller vad hon var, som sa till mig så här, det låter som att du skulle kunna ha ADHD, och det här var ju då liksom 12 år sedan, du skulle kunna ha ADHD, men jag tror också att du skulle kunna ha ADD eller något annat, men du ska få läsa en grej. Och så gick hon till sin dator och skrev ut någonting, och så kom
hon
med
googla också det.
Ja, typ hon behövde googla. Och så skrev hon ut en grej. Det här är helt sant. Jag har kvar utskriften. Så kom hon med en utskrift till mig som var så här, en post på Facebook som Justin Timberlake hade gjort.
Oh my god.
Som var så här typ, you're living with someone with HDD. How to handle it. Och så var det, du vet så här. Och hon bara, det här tycker jag du ska läsa. Det här är ju ganska likt som du beskriver att du känner. Du kanske har ADD eller ADHD. Och Justin Timberlake skriver om det. Och jag bara, förlåt.
Jag vet inte. Det
är sant. Jag har kvar den utskriften hemma. För att, ja. Alltså, man behöver må extra dåligt ibland.
Jag mådde också jättedåligt med bägge barnen. Inte för att det var något fel hos er. De var jättesöta bägge två.
De är jättefina. Liksom. Barn är jättefina.
Jättefina barn. Men är jättefina. Hör ni barn om ni hör det här? Ni är jättefina, verkligen.
Vi tycker de är jättefina.
Verkligen. Saken är, jag hittade inte någon med. Jag var kluven, splittrad som en människa. Vad är min roll? Det var samma sak hela tiden. Med andra barnet så fick jag svara på några sådana enkäter hur mamman mår. Det tyder på depression hos mig. Så jag fick träffa någon på BUP till och med. Det var några deprimerade tonåringar och jag med min bebis. Och de ställde frågor som mest var riktade om jag tänkte skada barnet. Så jag tänkte inte skada barnet för att jag älskade barnet. Men det var mig, så alltså jag kunde inte hitta mig själv. Så nu tänker jag, det kanske är en diagnos. Det kanske är något att man inte kan hitta sig själv på sådana små praktiska grejer. Att hela ditt liv så ska du göra 3 praktiska grejer. Hitta, sätta igång amningen, somna. Jag kunde inte hitta mig själv. Jag var helt förvirrad. Och jag var trött, sömning, ett vrak. Jag kunde inte hitta något mening. Det var ingenting för mig.
Men det är därför jag tänker på ADHD som en möjlighet för mig. För när jag har läst om det nu, när jag googlade ADHD så som min läkare sa att jag skulle göra.
Google och Justin Timberlake.
Precis. Det är det som har hjälpt mig. Nej, men när jag har läst om det så handlar ju, som jag förstår, så handlar ju ADHD mycket om att man absolut kan fokusera, men man kan inte välja vad man ska fokusera på alltid. Man kan om jag känner igen det, om du har läst om det eller sådär, att det handlar om det här liksom, det som du sa, exekutiva funktioner. Att det handlar inte om att man liksom aldrig kan fokusera, för det är också, tror jag, som en bild av ADHD och varför jag har tänkt att nej, men det har inte jag, för att jag är jättebra på att fokusera på saker, jag kan göra saker
fokus,
i många timmar, alltså, superfokus, men att det handlar om att man inte kan välja, att man kan inte välja, det är därför man inte kan göra tråkiga saker till exempel. Man kan inte liksom
eller
göra
ha 2 passioner på en gång. Man måste väldigt mycket på en grej.
Ja.
Och sen sluta med det och börja något jätte...
Och så...
Och bara slå på saker hela tiden.
Ja, men eller hur? Men, och det tänker jag var... När jag tänker tillbaka var det som jag tyckte var jobbigt med småbarnstiden. För den är ju... man är ju väldigt låst. Alltså fysiskt låst. Man sitter och ammar. Man kan inte...
Ingenting.
Man kan inte göra någonting annat samtidigt. Man kan bara kanske slökolla något på Facebook med ena handen på telefonen. Men och du går med barnvagn. Du måste få den här lilla personen som du älskar och mer än något annat. Du måste få honom att somna. Man måste göra så mycket olika saker.
Och den enda som de kan kommunicera är skrika och gråta. Och de är gulliga, men det är genom skrik. Och man får så mycket frustration som människa.
Ja, och man är så fysiskt låst. Och jag tänker att för alla människor, tror jag, och ADHD eller inte, så tror jag det är frustrerande, givetvis, att man liksom, att man är låst, att man inte kan göra det man vill och så vidare. Men för, jag ska inte säga oss som ADHD då, för jag har inte den diagnosen.
För mig var det trauma. Det var som att jag dog, faktiskt.
Mm. Det var samma.
Man dör. Det kan hända att man behöver dö för att gå till nästa fasen, kanske. Jag behövde dö. Det kan hända att jag behövde det. Men jag upplevde min situation som mer traumatisk, trots att jag inte hade fysiska skador som andra människor. Det var mycket trauma som jag upplevde. Så, som om jag dog, jag gick in i det där antigraven.
Det är jätteintressant.
Och kom ut
för det...
som någon annan person.
Men det är jätteintressant, för det, jag har kompisar som hade jättemycket mer fysiska problem än vad jag hade. Och som ändå upplevde sin graviditet och kanske förlossningen och tiden efter med småbarn. Ja, som ganska mysigt ändå. Ja, det var jobbigt att jag hade så ont i det här, eller det var så jobbigt att det här, men ändå liksom så var det en fin tid. Och det som du säger, jag upplevde det inte så. Jag hade lite foglossning, man hade lite det vanliga liksom. Och förlossningen samma sak. Ja, men det var lite komplikationer, men inget som var liksom jätte sådär. Men jag tyckte det var otroligt, som du säger, traumatiskt och liksom hämmande på olika sätt hur liksom livet tädde sig då. Ja, det tänker jag är en sån ADHD grej, därför att när du är med en bebis, när du har ansvar för en annan människas liv på det uppenbara sätt som man har när man har ett småbarn, så kan man inte så kan man ju inte välja.
Man kan inte kontrollera någonting alls.
Nej, man kan inte kontrollera någonting alls, men man kan också inte följa upp på sin impuls, för att det är det jag tänker att jag har gjort hela mitt liv innan barn. Så har jag bara, det är därför som jag aldrig haft ett riktigt jobb. För hur skulle jag kunna haft det? Jag har gått på det, när jag tyckt någonting har varit roligt, då har jag ofta blivit ganska bra på det. Och så har jag kört på det, och så har jag kunnat tjäna pengar på det. Och sen har jag blivit intresserad av något annat, då har jag blivit ganska bra på det. Så jag har gått vidare och jobbat med det. Och så har även, när jag tänker efter, jag har liksom inga...
Och folk har varit nöjda med dig, för du gjorde någonting bra. Och folk var nöjda.
Fast
den där herren... eller mästarinnan som är ditt barn liksom, för jag har två döttrar, de är aldrig nöjda. Ibland är de det. Men det är bara att man får örfil efter örfil.
Så sant.
Ja.
Och då är det på något sätt, för jag har tänkt också till exempel, jag har inga hobbies egentligen, utan jag har alltid jobbat med mina hobbies. Om jag har blivit intresserad av någonting, då har jag sett till att jag kan tjäna pengar på det, och så gör jag det liksom som mitt jobb. Och när man har ett småbarn då, så alla de där impulserna som man får, jag blev intresserad av det här, jag skulle vilja bli arkitekt. Ja. Nej, jag kan inte det. Jag sitter så här. Men i alla andra lägen i mitt liv, innan småbarn och även efter småbarn nu, så agerar jag ju på de impulserna. Nu blev jag intresserad av wrestling för typ ett par veckor sedan.
Nämen.
Så då ska jag testa på det. Nu. Och så får vi se hur det går. Men då liksom, men det är kul. För ett par år sedan så började jag träna kampsport igen efter massa år. Och så,
underbart. Ja, så, jag har också taekwondo. Jag har några bälte innan jag kom till Sverige.
Är det sant?
Det är så spännande.
Ja, jag tränar taekwondo också.
Ja, jättekul. Men hur kul det är att när barnen upptäcker gravitation och de måste släppa den där föremålet 75 gånger och du måste plocka upp och de ska släppa igen, för det är så spännande med hur gravitation när saker faller, och du måste plocka upp deras napp eller någonting.
Nej, gud, jag
hur pallar spännande inte. Är inte detta?
Nej, inte,
75 nej, gånger?
Inte, det är inte spännande alls. Jag tog bort det bara. Jag klarade inte det. Nej. Det är som jag klarade inte när någon, kommer ihåg när de skulle lära sig äta själva.
Aha,
och det var grejer, det var mat överallt. Jag klarade inte det. Jag matade barnen. Jag städade.
Ja,
nej, jag klarade inte det. Jag får panik. Jag matade dem. Yeah. Och Ted, min man då, han var så här, men de måste ju lära sig äta själva, annars kan de ju aldrig. Jag bara, då får du.
Vi får en liten folk. Det får du sköta.
Du får sköta det här när de ska lära sig äta själv. Samma sak, gå på toa själv. Gör det du, men jag, så länge jag ska göra någonting, då gör jag
det. Fyra år gamla. Det är jättebra. Jättebra. Så alltså, är det. Jag vet inte. Vi borde ha lite folk att vara mamma. Jag vet inte. Vissa funktioner. Jag vet inte vad det är. Jag vet inte om det är diagnos. Jag vet inte om det är ADHD eller något annat. Men inte alla människor är gjorda för alla sorters jobb. Kan man säga.
Så är det.
Ja, alltså jag älskar mina barn. De är så rara, så fina. Jag är lycklig lottad att de är hela. Mm. Jag vet inte, men sorry barn, mamma mådde inte så bra. Jag vet inte. Så Agnes, du har nya projekt på gång, wrestling. Oj, ska du börja wrestla?
Nej, vi får se. Jag ska
det blir kul.
Jag ska snacka med dem, så får vi se.
Har du något mer på gång? Det är Fat Cat Comedy.
Ja,
så som en revy eller varieté. Oh wow.
Ja, precis. Ja, men det är som en slags varietéföreställning, källar, klubb, humorshow. En blandscen. Det kommer vara allt från stand-up comedy till burlesk och dragshow, sketcher, musik.
Så var det faktiskt förr i tiden. Jag läste en gammal bok om stand-up. Så var det i USA. Då började med revy.
Alltså vad du vill.
Det var olika. Allt. Man hade sin akt liksom. Och de hade en sån kombo. Mm. Som var en bra kombination med dans och sång. Mm. Och någon, jag vet inte, och sen lite stand-up eller monolog.
Mm.
Och det var mycket givande för publiken. Mm. Så det var bra. Nu är det med, jag vet inte om det är pandemi eller annat. Man vill hitta nya väggar. Man vill uppfinna.
Men så, men så är det ju verkligen. Och, både att man vill ge någonting, vad ska man säga, nytt eller annorlunda till publiken. Men jag tror också att komiker och artister skulle må bra av, eller kommer må bra av, en scen där man kanske känner sig förhoppningsvis lite friare och skapa utifrån liksom inte så satta ramar. Mm-hmm. Det är klart att går du upp på en stand-up-klubb, då kan du inte liksom köra någon knasig karaktär så, utan då förväntar sig folk en viss typ av akt liksom. Mm. Och det är ju rimligt såklart. Men förhoppningen med Fat Cat Comedy på Skala Teatern, det är att erbjuda en scen både för komiker och artister och för publik där man kan kombinera
ut svängarna liksom.
Precis. Och där man kan känna sig lite fri från konventioner förhoppningsvis, och testa idéer.
Det låter fantastiskt bra, och det är bra med ett sånt alternativ finns i alla fall.
Och du kom dit?
Ja, jag kommer dit i juni. Mm. Juni, då är pandemin slut. Det är helt säkert det här gången, eller hur?
Eller hur?
Ja, nej, men nu vill jag tacka dig jättemycket för att du tog din tid och kom hit. Jag hade det fantastiskt roligt. Tack så mycket, Agnes.
Tack så hemskt mycket för att du kom.